Välkommen till ett nytt avsnitt i Varför Kristen. Idag sitter jag med Micke Ros, pastor i Nyköping. Gött att ha dig här.
Tack för att jag får vara med.
Är det bra?
Jättebra faktiskt, ja.
Riktigt kul att ha dig med. Du, vi ska snacka om hur din pappa blir helad under corona, kan man säga.
Mm.
Han fick covid.
Mm.
Och vi ska snacka om det miraklet, för det är verkligen ett mirakel.
Det är ett riktigt mirakel, ja.
Och så ska vi snacka lite om hur man tar det som kristen när en sjukdom sker. Liksom.
Mm.
Vad händer när någonting svårt drabbas? Liksom,
mm.
Så här.
Mm.
Men om vi bara börjar. Du har varit pastor i många år. Din pappa är pastor.
Ja, stämmer.
Corona händer och din pappa blir sjuk.
Mm.
Hur länge var han sjuk?
Han var sjuk totalt sett över 100 dagar.
Ja.
Var det.
Och han
var nedsövd i 2,5 månader drygt. Så att han var riktigt sjuk. De säger att han var en av de som var mest sjuka patienterna de har haft. I varje fall i Nyköping men också i stora delar av Sverige faktiskt. Som, de gjorde allt för att försöka få honom liksom på banan, men de lyckades inte. Han blev sjukare och sjukare, lungorna kollapsade och man fick göra massa insatser för att försöka rädda hans liv då, men det gick så pass långt så att de började prata med oss som familj då, att nu är det dags, man hänvisar till den etiska sidan av det hela, att det inte är etiskt att ligga så här sjuk och hålla någon vid liv så länge. Så man pratade med oss då liksom.
Man skulle dra ut pluggen.
Man skulle dra ut pluggen, man skulle börja trappa ner helt enkelt. Och vi hade fått en tidpunkt när de ville att det här skulle börja då, så att säga.
Ja.
Så det var väldigt kritiskt där, var det.
Och han låg i koma, eller hur?
Ja, man, precis, respirator. Man söver ju ner patienten då, så att säga. Så att, så att det kom till den här punkten då. Vi hade ett möte med de här läkarna. Det var 3 stycken läkare som hade olika inriktningar. Och de pratade med oss liksom om hur de hade försökt på sitt sätt liksom att försöka få honom att bli bättre då, men inte lyckats. Och summan av det var ju att de ville som sagt börja då avtrappningen. Och vi sitter i det här mötet, var jag, min mamma och min bror. Sitter vi i det mötet och jag bara känner liksom, jag hade varit där varenda dag. Det var ganska unikt. Under covid så stängde de igen IVA.
Ja.
De flesta liksom patienterna som gick bort eller dog, de gjorde det ofta i ensamhet. Mm. Men vi fick faktiskt komma upp och träffa pappa då varje dag.
Ja. I 50 dagar typ? Eller vad
blir det? Ja, men det blir 70 plus dagar någonting som vi träffade honom. Jag spelade, som kristen så älskar jag lovsång. Jag spelade lovsång för honom. Jag höll honom i handen, jag bad med honom, jag viskade honom i örat att liksom ge inte upp liksom, utan Jesus är med dig, du vet, och du vet.
Ja.
Tron var aktiv där vid sjuksängen.
Så att,
men vid det här mötet då, när vi sitter där med läkarna, 3 stycken läkare och vi var också 3 då, så jag bara kände att, och jag började med att, och ja, men jag tackar er för er rapport, att ni är ärliga med oss. Vi vill inte ha någon glädjerapport, utan vi vill höra hur han verkligen mår. Och att ni säger liksom att ni har kommit till vägs ände. Men jag vill berätta för er vem den här mannen är.
Ja.
Så börjar jag berätta för honom, för dem där liksom. Att om det här är en man som har gett 50 år av sitt liv till att resa världen över. Han har varit pastor. Han har rest och berättat för människor vem Jesus är och att han kan hela människor. Och när jag berättar där liksom, jag känner väldigt starkt att liksom så här, känner en frimodighet som kommer över mig och bara känner att liksom så att nu skulle jag vilja att ni 3 läkare här liksom hedrar den här mannen och hans budskap.
Ja.
Han tror själv att han kan bli frisk.
Ja.
Och jag skulle vilja att ni hedrar hans budskap. Och så gjorde vi så att vi hade tagit en böneduk med oss. Den här böneduken ska ni lägga under hans huvud. Och han ska ha den ända tills jag tror att han blir frisk.
Yeah.
Vi gick in till honom. Vi hade det här mötet i ett annat separat rum. Vi gick in till honom. Vi la böneduken där. De skrev en post-it-lapp på den här monitorn där liksom, ja, alla hans värden var. Liksom, satt en post-it-lapp där. Denna böneduk får ej röras. Liksom, yeah. Så här, flyttas. Eller så här. Och, så där låg den böneduken. Vi tror på böneduka för dig som inte är van med det. Liksom. Yeah. Så talas det ju om att man liksom la klädesplagg och sådant som hade varit i berörelse med lärjungarna.
Mm.
La det på sjuka och de blev helade.
Yeah.
Så det är inget magiskt med tyget. Nej, så, men det var för oss var en viktig liksom, symbolik i det, att vi tror på helande helt enkelt.
Yes.
Så då
säger du det till läkarna.
Mm.
Och vad var deras respons?
Nej, men det var väl ingen direkt respons, utan de är professionella liksom, så bara, men vi tror verkligen på, vi respekterar religion, säger de. Ja. Vi respekterar att man tror liksom, ja. Så här. Samtidigt vill vi att ni verkligen tänker över den etiska sidan av det här liksom, ja. De sa vi respekterar din tro och vi uppmuntrar att ni ska tro liksom.
Ja, okay,
så,
ja.
Det sa de liksom, ja. Så här.
Men de säger ändå, ja. Så här, din pappa kommer dö.
Mm, gör de.
Vi kommer dra upp pluggen.
Ja, men de hade liksom en professionell sida av det. De måste ju säga så.
Ja,
om det kommer, vilken tro det än är, så kommer de säga att ja, men det är bra att ni tror. Liksom, så här. Det är jättebra. Men de liksom...
Men jag tycker det är så coolt att du bara säger, men bara så ni vet, så den patienten som ni ska behandla här, han tror på helande.
Mm.
Och vi tror på helande.
Mm. Precis.
Så det är inte ni som har the final word.
Precis. Men jag hade gått de här 70 plus dagarna eller något där liksom, och in och ut. Och jag hade bett med honom varje dag. Jag hade... Anledningen att bara jag var där, det var för att min bror var också väldigt sjuk. Och min mamma var nästan minst lika sjuk och låg i rummet bredvid, också på IVA.
Oj, oj.
Så det var ju liksom rätt, både pappa och mamma låg på IVA i covid. Nu repade hon sig ganska fort, så efter någon månad kom hon hem. Men medans pappa blev sämre och sämre då. Men i varje fall, så jag hade det här, eftersom jag gick där varje dag, de hade sett mig be, de hade hört lovsångerna, men jag hade inte talat med dem, läkarna och sjuksköterskan och sådär, utan bara haft min egen stund med pappa där liksom. Mm. Så det här var någonting som jag hade lite ofrid över faktiskt. Och det, ibland kan man ju ha det liksom, när man känner att tron blir för privat liksom, att man, tron är ju någonting som ska ut, tron behöver liksom, vi ska vara frimodiga helt enkelt. Så nu fick jag det här tillfället när vi satt där med läkarna och sjuksköterskan.
Men du, som kristen, när liksom något sånt här sker, man kan ju känna sig hopplöshet typ. Mm. Man litar mer på vad läkaren säger än vad faktiskt Gud säger.
Det första tänker jag så här.
Det är naturligt. Alltså,
det är naturligt. Alltså, vi går ju alla igenom jättemycket svårigheter. Jag har gjort det, du har gjort det, vi har alla gjort det. Liksom, så här. Och döden är ju en del av livet.
Yeah.
Alltså, det är inget, jag som troende är inte rädd för det. Liksom, så här, utan vi tror ju på en himmel, vi tror ju på en evighet. Liksom, så att jag, i grunden kan man ju tänka så liksom, att ja, men, pappa han får det bra. Alltså, han får det bättre. Om han bara får gå vidare. Så att, men i det läget så jag hade liksom inte... Jag vet inte om man någonsin kommer att ha frid över att ens förälder dör. Det är inte det jag säger. Men jag hade verkligen... Jag kände verkligen, det här är fel. Mm. Det här är så fel. Att han ska gå bort nu. På det här sättet. Liksom så här. Om du förstår vad jag menar. Det är, ju, det är aldrig rätt. Det är aldrig rätt när någons förälder går bort. Men så är det ju inte. Men det här kändes så fel. Och det var inte rätt tid på något sätt. Så det gjorde att jag, för att svara på din fråga, liksom, vad gör man när sånt här händer? Ja, men jag vände mig till Gud från dag ett. Jag jobbar ju som sagt som pastor och liksom så här. Rent känslomässigt var jag helt dränerad. Jag var helt liksom slut under den här perioden. Och jag gjorde inte mycket av det jobb som en pastor ska göra. Som tur var det ju covid, så vi träffades inte så mycket människor generellt. Så där. Men där, jag kastade mig på Gud. Jag liksom, jag bara sökte mig ännu närmare Gud och var i närvaron liksom, och ja, men, lovsång och liksom hela, jag och min familj, vi liksom så här, nästan varje kväll, väldigt ofta i varje fall, så firade vi nattvard, och du vet så här, det blev verkligen så viktigt att dra oss nära Gud liksom, så här. Och en del kan ju dra sig bort från Gud
när det blir tufft,
när det blir tufft. Men jag är glad att jag drog mig nära Gud i det här, liksom så här, att det var det viktiga, för jag visste att det var det enda vi kunde verkligen lita på.
Och hur blir han hela då? För då vad händer där, om du bara vill...
Ja, precis. Men efter det här mötet då, det var på en tisdag, vi hade mötet med de här läkarna. På torsdag när jag kom tillbaka, så när vi hade lagt böneduken där, då var han ännu sämre. Då kom en fjärde läkare och pratade liksom om den här deadlinen. Det var torsdagen så här, ja, men efter helgen så måste vi börja trappa ner och liksom så här, och börja stänga av helt enkelt. Och då sa jag... Då pratade vi i församlingen och i styrelsen och sådär, att nu måste vi be, nu måste vi be och fasta liksom. Så vi gick in och i bön och fasta där. På fredagen så bara gick jag ut i skogen, bara skrek på Gud, vet, så här. Ibland frustration, ibland kan man bli frustrerad och bara känna att Gud, det här är så fel, det här känns så fel, du måste gripa in liksom, så här. På fredagen vid lunchtid eller något, jag kom hem och framåt kvällningen så firade vi nattvard som vi brukar. Jag och min fru, vi bad och Guds ande kom över oss. Och vi bara kände att Gud vidrörde oss där under den där nattvardstunden. Och vi proklamerade helande över pappa. Och, wow. Vet, så gick vi och la oss på fredag kvällen, natten där. Och jag la mig med frid. Det hade jag aldrig gjort. Det hade jag inte gjort tidigare. Liksom. Så jag kände inte den här. Utan jag låg alltid på helspänd och jag hade alltid telefonen på för att jag visste att läkarna kunde ju ringa när som helst och ge det här beskedet, liksom, det negativa beskedet. Mm. Och eftersom han hade blivit ännu sämre, han var sämre än någonsin då, där och då. Liksom. Ändå la jag mig med frid och liksom så här. Mitt i natten så vaknade jag upp faktiskt. Jag vet inte varför jag vaknade upp, men då tittade jag på telefonen och så ser jag att jag har fått ett meddelande från en vän. Han var... proffs fotbollsspelare, Marcinho heter hon. Han spelade 3-4 säsonger i Sverige. Och så, ja, men så hade han sett en post som jag hade gjort på Facebook och Instagram, och där han såg en bild på min pappa. Han var med i vår församling, så han känner ju pappa mycket väl liksom, så han tagit den här bilden och hade lagt upp det på skärmarna i sin kyrka, stor kyrka i Brasilien. Han flyttade tillbaka till Brasilien, så la upp den, och så hade de haft bön där. Ungdomsmötet så hade förvandlats till ett bönemöte för min pappa. Och så mitt där hade det kommit upp en profet, en som hör från Gud, och den här profeten hade uttalat sig då att i natt så kommer den här mannen bli frisk. Skicka han det här meddelandet till mig. Micke, jag upplever att din pappa har blivit fri. Vi har bett här och vi har fått det här budskapet från en profet. Kan du ringa upp till läkarna och sjuksköterskorna där, eller vad han nu skrev. Ring sjukhuset och kolla liksom så här. Jag väntade, jag fick det här meddelandet mitt i natten, 2-3 någon gång. Så här. Och sen så väntade jag till 7 på morgonen. Så ringde jag upp till sjukhuset där jag brukar prata med en sjuksköterska som satt där i receptionen utanför. Då är hon liksom, jag hör liksom, eller det blir en tystnad. Jag frågar så här, hur är det med pappa? Liksom, och det blir en tystnad liksom så här. Och så säger hon liksom så här, det är någonting konstigt som hände i natt liksom. För de hade ju gjort många uppvakningsförsök. De gör ju det. När man ligger nersövd så där, så försöker man få honom vaken. Liksom, så här. Men det som hade hänt var att hans puls skenade. Och alla värdena bara, du vet, skenade. Och han blev bara sämre och sämre när de försökte väcka honom. Men mitt i den natten, där vi hade bett och vi hade fått det här budskapet från Brasilien, så vaknar han. Mitt i natten där liksom. Och ja, de är ju skapligt förvånade liksom, över det liksom. Men man skriver då när jag ringer där, och jag åker upp så fort som jag kan såklart. Jag ringer till min bror och så här, vi åker upp dit och så, de talar ju då om de är som de är. De talar om ett slumpmässigt uppvaknande.
Wow.
Vilket vi beskriver som ett mirakulöst.
Ja, absolut. Har du legat
ja. Du har 70 plus dagar. Ja.
70 plus dagar ja. På intensiven.
Ja, nedkövd.
Ja. 70 plus dagar.
Ja.
De tänker vi ska dra ut pluggen.
Ja.
Men helt plötsligt så kommer, vad kallar du det?
Ja, med ett slumpmässigt uppvaknande. Ja.
Efter att ni har bett och fastat.
Ja.
Och att en kompis till dig i Brasilien.
Brasilien, ja.
Har bett med hans kyrka.
Profetiskt budskap.
Fått det samma natt.
Ja. Böneduken.
Ja.
Hela, allt det här hände ju inom en vecka.
Ja.
Liksom, så här, inom några dagar till och med. Typ. Så att, nej men det för mig finns inte. Jag kan inte beskriva det som en slumpmässigt uppvaknande. Utan det är bara Gud.
Ja. Liksom.
Det är bara Gud. Så han vaknar upp där och sen så skickas han ganska fort till något som heter Remeo som ligger uppe i Stockholm. De var specialister på eftervård, covid-eftervård. Så han fick en jättefin plats där i Stockholm. Vi började åka till Stockholm istället. Även fast han har vaknat så är han ju inte medveten. Han kommer inte själv ihåg det här.
Nej.
Utan det är bara blank, liksom. Ingenting så där. Men då börjar de få igång hans lungor. Han börjar kunna andas själv och liksom så här, efter vården och så, efter, jag tror det är 2-3 veckor så kommer han hem liksom så här. Och då har han inga liksom så här efter dyningar eller efter liksom effekter
inga
av det.
Men, nej,
inga men precis, förutom en droppfot.
Okay.
Och droppfot, ja, med att foten hänger bara liksom så här. Så han har ingen kontroll på den liksom så. Så ja, vi tänkte att ja, men det är fantastiskt att han lever liksom, och så där. Och en liten droppfot, det är väl okej liksom, så där. Det kan man leva med.
Yeah.
Men han sa själv liksom, när han kom tillbaks liksom, så där, och förstod vilket mirakel han hade varit med om, så sa han själv liksom, till Gud att Gud, nu har du ju helat mig 95% eller 97% kanske det är. Nu kan du väl ta droppfoten också liksom, där. Och Gud helade droppfoten också. Så nu är han fullt, alltså 100%, det finns inga men. Läkarna, de säger jo, men något men måste han ha. Han måste ha någon, åtminstone mardrömmar. Nej, han har inga mardrömmar. Han har inga liksom kognitiva nedsatt funktion eller någonting så här. Nej, han blir inte trött. Han har ingen så här hjärntrötthet som jättemånga har. Jag hade också covid och liksom så där. Det tog lång tid innan jag var 100%, men ja, han är 100. Så wow. Det är ett mirakel. Det är ett grymt mirakel. Så att,
fantastiskt. Ja. Hur var det när du gick in då och han vaknade första gången?
Ja, precis. Då satt han upp och jag såg, för att han är så sederad eller medicinerad. Ja. Så att det var ju liksom inte han. Men jag såg, liksom så här, jag såg att på något sätt i blicken ändå att han är tillbaks. Liksom, så här, för att jag hade ju inte sett hans ögon på 70 dagar liksom, eller så, för när man ligger och sover så. Så att, men jag såg där och sen så sa de, och det är intressant, och det var också ett tecken för mig att han är tillbaks. Det är inte någon annan som är tillbaks, utan han är tillbaks. Och det var att han hade frågat efter att han ville dricka kaffe. Och alla som känner Sven Gunnar vet att han älskar kaffe. Många kom, och så vill han kolla på nyheter. Och alla som känner Sven Gunnar vet att han kollar på nyheter.
Ja.
Liksom, så kaffe och nyheter, det var bland de första orden han ville, ja, liksom så här, ville ha då. Så att det var häftigt. Då visste jag, yes, han är tillbaks.
Vad coolt.
Ja, precis. Men ja, det är häftigt.
Men och idag han fortsätter predika nu och kör på liksom.
Ja, absolut. Vi jobbar ju tillsammans. Ja. Vi är ett bra team i Nyköping som jobbar. Och han är ju delvis pensionerad men jobbar också, så att
underbart.
Det är gött. Men tron fungerar. Tron fungerar.
Det är så mycket, precis.
Ja.
Och det är det som någonstans tycker jag, han kunde inte göra så mycket.
Mm. Nej, han bara låg där. Ja.
Men ni gjorde ju någonting.
Vi gjorde någonting. Ja.
Och det är väl det som jag gärna vill skicka med till alla som lyssnar och kollar.
Mm.
Det är ju att så här, du kan göra någonting.
Mm.
Du kan välja när det händer någonting tufft.
Mm.
Du kan kasta dig på Gud.
Mm.
Eller så kan du kasta dig bort från Gud.
Ja, precis.
Och lita på dig själv. Mm. Och lita enbart på läkarna.
Ja.
Och sådär. Nu, vi ska ju lita på läkarna. Det är jättebra att vi har läkare.
Absolut.
Det är fantastiskt. Vi har en grym sjukvård och så vidare.
Mm.
Men att vi också kan lita på att det Bibeln säger, det Guds ord säger, det håller och det funkar.
Mm. Precis, för det var ju verkligen något som jag sa till de här läkarna när vi satt där liksom, så att jag tackar er för er rapport liksom, så här. Men, det glömde jag säga. Men jag har en annan rapport.
Ja.
Och jag använder just det ordet. Ja. Nu när du säger det här. Så jag har en annan rapport inom mig. Liksom. Ja. Det känns... Jag tackar dig för rapporten. Men jag har en annan rapport här. Och det är trons rapport. Liksom, trons budskap. Ja. Och det är det som jag tror att det är viktigt. Du som är troende. Du bär på någonting. Du bär på en skatt inom dig. Och du behöver mata den här tron. Du behöver... stärka den här tron genom Guds ordet och gemenskapen och bönen, du vet, så här. För att när du utsätts för kriser, vilket vi alla gör,
yeah,
så behöver du ha en tro som bär.
Absolut.
Du vet, du kan absolut förlita dig på vänner och så vidare, men den tron kommer inte bära hela vägen. Men du behöver en egen tro. Yeah. Och det är så viktigt. Och det var det som bar mig. Jag är tacksam för alla församlingsmedlemmar och folk från hela världen, och du, Josef, som hörde av dig under den här tiden, liksom så här. Vi var många, många vänner som hörde av sig och frågade: vad kan vi göra, kan vi be liksom, kan vi, man kan inte göra så mycket mer än att be liksom så här. Men samtidigt är det bästa man kan göra.
Ja, exakt.
Ja. Så att,
men, och just det du säger så här, läkarna hade en rapport.
Mm.
Men vi har ju faktiskt kontakt med överläkaren.
Mm.
Och han har en annan rapport.
Precis.
Och det är väl det som jag tror att man behöver liksom ställa sig på.
Mm. Mm.
Att säga, vänta nu här. Bibeln säger att för Gud är allting möjligt.
Mm. Mm. Precis.
Och det finns en tid för alla människor. Liksom. Mm. Mm. Vi alla kommer dö en dag. Vi alla kommer försvinna.
Absolut.
Och Bibeln står och säger faktiskt att våra dagar är räknade.
Mm.
Så det, så är det. En dag så ska vi gå.
Precis.
Och, men du bara visste att nej, tiden är inte inne för min pappa.
Nej.
Så du stred för honom.
Ja, absolut. Tron är ju liksom inte att förneka verkligheten. Att vara verklighets... Att vi flyr från någon verklighet och vi lever i någon drömtillvaro. Nej. Det är ju verkligen inte vad tro är.
Nej.
Utan jag insåg det är allvarligt.
Ja.
Det är på riktigt. Det här liksom så här. Men samtidigt så måste man förstå att det finns alltid en annan dimension.
Mm.
Det finns alltid en andlig dimension också. Mm. Det finns en fysisk närvaro. Det finns en fysisk liksom... dimension vi lever i. Men den andliga dimensionen är lika verklig.
Yeah.
Och förstå, får vi in det? Får vi förstå det liksom att vi faktiskt kan göra skillnad genom våra böner? Genom vår tro? Liksom så här. Då kommer ditt liv, våra liv, få en helt ny dimension.
Yeah.
Då inser vi att wow, den här tron är ju inte bara någon kulturell liksom, god, fin tanke, en positiv tanke. Utan den här tron kan ju påverka våra omständigheter och liksom så här. Det är på riktigt liksom. Och det är då, när man får se såna här saker, och jag har sett många andra saker också, och det är du också, mirakler som har skett och helanden i min egen kropp och så där. Det är då på något sätt som tron blir på riktigt. Liksom. Så man ser det man läser om i Bibeln, man läser om Jesus och allt det där. Det han gjorde, det sker än idag.
Ja.
På olika sätt liksom så här. Det här var ju väldigt konkret, och ibland är miraklen lite sublima och liksom så här, att man inte riktigt, man kan förklara bort det, men här, jag, i min värld så är det här svårt att förklara bort liksom så här. Mirakler sker än idag.
Amen. Jag brukar tänka så här, tro är som en bro.
Mm.
Så här, vi förnekar ju inte att det finns ett gap liksom, att det finns en distans någonstans.
Nej.
Det finns ett mellanrum, ett gap som är verkligt. Och i det här fallet så var ju din pappa blev sjuk. Liksom. Mm. Det var ju gapet.
Mm.
Men det finns en bro.
Mm.
Och vi tror att bron är Jesus.
Mm. Absolut.
Och att sätta tro till det, det är att säga så här, okej, jag förstår att det finns ett gap här emellan. Jag kommer inte över den andra sidan. Det är helt omöjligt.
Mm. Precis.
Och ska jag kolla på det gapet?
Mm.
Ja, eller ska jag kolla på att det finns en bro här borta som faktiskt kan ta mig över?
Mm.
Och tron blir ju då först och främst att bara kolla vad det finns en bro.
Mm.
Det är det första.
Just det.
Men det andra steget är ju faktiskt, okej, om det finns en bro, då måste ju jag börja ta steg på den bron så att jag kommer över.
Mm. Precis.
Då kan man ju ha lite tro, eller du kan ha mycket tro.
Mm.
Men att det ändå det faktiskt spelar ingen roll. Har du bara lite tro, så kommer du sätta ditt steg framför dig.
Mm.
Och så börja gå på den där bron, och så kommer du se att bron håller.
Ja.
Du kanske är rädd när du går över. Du kanske liksom kämpar när du går över.
Mm.
Men om du istället för att kolla på gapet och kolla på det omöjliga, så kolla på bron som faktiskt är där.
Absolut.
Och det var det du gjorde. Alltså, du valde att säga, nej men vänta nu. I Guds ord så ser jag att det finns en bro. Mm. Det finns någonting som kan göra det här.
Ja, absolut.
Och det är ju... Det är inte alltid lätt, för det är väldigt lätt att faktiskt sätta blicken på det stora gapet.
Mm. Absolut. Det är ju så vi är som människor. Vi tittar ju ofta på bristen.
Ja.
Liksom så här. Och bristen är ju verkligheten.
Ja.
Liksom så här. Det vi ser. Liksom så här.
Precis.
Men att också se med trons ögon. Liksom så här. Och där tror jag är jätteviktigt. Tron är ju en inre övertygelse.
Precis.
Om det man inte ser.
Ja.
Liksom med sina fysiska, vi ser gapet, vi ser hålet, vi ser bristen, vi ser sjukdomen med våra fysiska ögon. Men det vi inte ser, liksom, det ser vi med hjärtats ögon liksom, så här, och trons ögon.
Precis.
Ja, och det är viktigt.
Och var ärlig med det och liksom bara säga, ja, precis. Och var ärlig med att man säger, just nu ser inte jag någon bro här. Alltså.
Nej, precis. Alltså. Man har ju ibland har man tro, ibland har man inte tro. Så är det ju. Jag tror för det där, men jag tror inte tro för det där. Men Jesus, hjälp mig. Hjälp min otro.
Och då, när man har vänner då, och liksom kompisar och en kyrka, så kan man hjälpas åt att se finns det en väg här? Liksom?
Att få tro för det här.
Ja. Det är det din pappa har på och gjort hela sitt liv. Och det är det vi gör som predikanter och pastorer. Är ju att vi ignorerar ju inte det stora gapet som är omöjliga. Vi bara säger, nej men det finns en bro som för dig över. Och hjälpa människor att se den blicken. Och det är det som blir så, jag tycker det är så galet coolt när du bara säger, bara så ni vet, personen som ni ska behandla nu, han tror att det finns en överläkare. Han är tacksam, han är tacksam för er.
Absolut.
Men det finns en överläkare, och den har han predikat om hela sitt liv.
Ja. Nej, men det är helt rätt.
Så det är coolt alltså. Men kul Micke, alltid kul att snacka med dig. Och vi kan bara göra så här. Vi ber för de som lyssnar och kollar, som kanske går igenom just nu en jättetuff tid. De kanske har en familjemedlem som är sjuk eller vad den kan vara liksom. Vi kan bara be kort för dem, att de skulle få tro och börja lita på Gud i den här situationen.
Amen. Amen. Ja, Fader, vi ber den här stunden, Fader, tack att vi har fått haft det här samtalet, Fader. Kanske är det någon som har fått tro i sitt hjärta, Fader, för en speciell situation. Fader, jag ber att du är våran överläkare. Du är den som helar. Du är den som tar bort brist. Du är den som helar och läker allting, det som inte vi kan göra, Fader. Det som inte läkarna förmår, det förmår du, Jesus. Jag ber framförallt att du ska ge tro för den här bron, Fader. För att ta oss över, Fader, från det som vi upplever som en brist, Fader. Att vi ska ta oss över det, för att kunna gå hela vägen med dig, Jesus, och hålla ut i tron, Fader. Vi tackar dig, Jesus, för det, för varje människa som lyssnar. I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Stort tack för att du har lyssnat och kollat. Glöm inte att prenumerera. Dela gärna det här avsnittet med dem som du känner. Och du kanske känner någon som är sjuk just nu, som har familjemedlemmar som är sjuka. Skicka det här till dem, och så kan det bli en uppmuntran. Stort tack, Micke.
Tack.
Vi ses. Ha det bra. Ciao, ciao.
Ha det bra.